Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Är det nu det vänder för Ulf Kristersson?
Och kan Gunnar Hökmark få in Sverige i euron?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Folk och Försvars rikskonferens i Sälen har ju varit mer populär än någonsin tidigare, vad jag känner till. Det har ju funnits oerhört länge, men under min livstid. Till exempel fick man ju ställa sig på kö som journalist. Alltså alla kom inte ens in. Det var väntelista.
Men vilka var där?
Ingen av oss var där.
Nej, så hemskt.
Ingen av oss var där.
Det var tyvärr utav sjukdom, ska vi säga.
Ja, det var PGA-virus.
Ja.
Och inte att vi inte kom in. Vi var insläppta.
Ja.
Men jag skulle inte, på listan.
Ja.
Jag skulle inte åka dit, så jag var lite sur. Så jag valde att nästan bojkotta evenemanget. Men så gjorde inte du, Maggie.
Nej, jag satt hemma och kollade på det mesta. Alltså, de har ju väldigt bra tv-sändningar därifrån. De visar allt. Så att man måste ju inte åka dit. Men man vill ju ändå åka dit för att det är kul att kolla på politiker i underställ. Som man brukar få göra.
Det är en sån alltså, specifik genre som man inte vill.
Det är sånt falskt insälj av den här konferensen. Det är ju inga som åker skidor längre.
Jo. Och nej, jo, men Henrik Landerholm skulle ju åka skidor.
Ja,
men nationella säkerhetsrådgivaren.
Det vet jag inte om han verkligen skulle eller om det berodde på att jag utmanade honom på att åka skidor.
Gjorde ni två?
Alltså, det var
en grej som det sades innan virus och liknande kom.
Han har säkert åkt skidor.
Ja.
Jag kunde ju inte.
Jag har ju nämligen kallat det här för Almedalen on Ice och beskrivit att så här, ÖB liksom åker förbi en i en skidbacke med en jultröja som jag tänker har sån här kling, kling. Klockor på. Men det här är alltså bara ifrån vad andra berättat om hur det var förr i tiden. Så att det kan ju vara helt fel.
När jag har varit där har det varit lite den stämningen och mycket stickade jultröjor. Och framförallt är det ju väldigt, väldigt många toppolitiker på väldigt liten yta. Och just nu, och det är ju alltid effektivt som journalist. Alltså, men, och just nu är det ju de hetaste frågorna i svensk politik.
Det som är kvar av den här gamla Storlien-auran. Alltså det här evenemanget var ju i Storlien först. Från 1947 fram till
46 tror jag, det jag läste i tidningen.
Mm.
Eller?
Ja, nej. Diskussion om det där för det första evenemanget, alltså som Torsten Nilsson, sossen, skapar. Som då är SSU-ledare. Det är 46 tror jag. Men, och det kallar han för Folk och Försvar. Men det är i Stockholm. Jag tror det är på konserthuset.
Och samtidigt. Och själva organisationen säger att
sen
de
kommer liksom kom en organisation.
Nej, men organisationen hävdar att de började redan 40.
Ja, vi hade en rättelse i vår tidning på detta idag. Det var därför jag visste det. Att då hade vi skrivit 46, men det fanns redan 1940.
För jag läste, alltså Gunnar Wetterberg skrev på Folk och Försvar organisationens uppdrag ganska nyligen när de fyllde 80 eller något. Deras skapelsehistoria. Den är ju gradvis och successivt, men det är ju ett SSU-evenemang från början. Och organisationen är ju liksom mer eller mindre en utlöpare från sosseriet.
Hur sossigt kändes detta Folk och Försvar?
Det känns ju aldrig sossigt nu för tiden eftersom det så småningom då sen togs över av liksom militären. Det är ju ett evenemang som går ut på från början att politiska ungdomsförbund som var radikalt emot militärer och var pacifister på olika sätt ändrade sig och blev pro-militärer efter andra världskriget och behövde liksom umgås och få förtroende för militären och dem för militären för de här radikala politikerna.
Det kändes på sätt och vis sossigt, även om regeringen ju har haft en väldigt stark närvaro där. De har ju synts mycket, haft mycket presskonferenser. Både Gunnar Ström, Paul Jonsson, Carl-Oskar Bolin, Ulf Kristersson själv har ju varit mycket synlig där de här dagarna. Men det tal som Magdalena Andersson höll första dagen på söndagen var ju ändå, man märkte att hon fortfarande gärna vill dominera den här NATO-processen och tycker ju liksom lite att hon äger den. Hon pratade om sitt eget partis omsvängning, där hon liksom, jag pratade med en moderat som sa Magdalena Andersson ägnade sitt tal åt att skriva om historien. Och låtsades inte om att de hade liksom, hur motvilliga de hade varit till en början, hur mycket de hade pratat om destabilisering. Men hon pratade också hela tiden om jag som statsminister och min regering, ungefär som att den tiden fortfarande fanns idag.
Så det var lite tempusförvirring skulle man kunna uppfatta som lyssnare, som åhörare. En känsla av att hon släpper inte NATO-frågan villigt till Kristersson, att typ nu är det han som leder den här processen i land.
Nej, man fick känslan lite av att hon bara, just nu har jag lånat ut regeringsmakten till Kristersson, men ni vet ju alla att det är jag egentligen. Men, så pratade hon ju om sig själv. Hon var faktiskt ovanligt självgod skulle jag säga i det där talet.
Men hon ägnade sig också en stor del av tiden åt det som är det liksom gamla klassiska frågekomplexet på den här konferensen, nämligen vem är för upprustning? Alla, eller nästan alla. Vilka är det inte? Typ sossarna, dessvärre. Men här är ju närtidshistorien, alltså senaste 10-15 åren, liksom annorlunda. Och det ägnade hon ju stor del åt att trycka fast.
Ja, jag som finansminister ville rusta upp.
Och den historieskrivningen har de ju en poäng i. Det var den socialdemokratiska regeringen som vände upp och ner på synen på hur stort försvar ska vi ha. Ska vi rusta upp eller ska vi rusta ned?
Mm. Men det har ju rapporterats från Folk och Försvar att enigheten har ju inte varit så här stor på länge. Det har ju varit ganska bråkigt inrikespolitiskt på Folk och Försvar. Även om frågorna inte har legat så högt kanske på den mediala agendan, så var det ju bråk när Margot Wallström vägrade uttala försvarsberedningens nya formulering om säkerhetsläget. Det har ju varit sådana inrikespolitiska strider, och nu är det ju på något sätt borgfred.
Ja, för liksom en argumentation, och inte bara om att jag var sur över att jag inte var där, är ju någonstans att så här, men utrikespolitik, för det första spelar inte roll i val, och det är det vi bryr oss om, vad väljaren bryr sig om i val, utrikespolitik, hej då. Och sen är det också, det finns så lite åsiktsskillnader där, för att när det gäller att försvara landet så kan det ju inte vara någon så här, hej, jag vill att vi ska bli invaderade utav Ledefi, så därför är det liksom enigheten, då finns det ju väldigt lite intressant att rapportera därifrån.
På det viset så är ju faktiskt hela konferensen i synk, för det jag skulle komma till förut, att det enda som är kvar från de där storlinåren när folk faktiskt åkte skidor för att man skulle vara så här hurtig, militärhurtig, Sverige militärhurtig, alltså gå på fjället och sen diskutera väsentliga saker. Men det som är kvar är ju själva outfitsen. Alltså att folk har sina lusekofter eller liknande på sig istället för kostym.
Många hade ju dock kostym, måste man säga, men de hade inte slips alla.
Men dag två var det några som hade kostym, men Kristersson hade ju liksom inte sin fulla statsministerkostymundering. Billström hade ju den här jättelika vita polotröjan.
Men de går inte full Volodymyr Zelensky och bara t-shirtar sig.
Nej, men Magda hade ju också en ylletröja.
Hultqvist hade väl något sånt? Hade han inte någon...
Ja, en t-shirt?
Här? Nej, men en sån... han brukar ju ha sån här liksom, lite stickade militärgröna tröjor.
Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Samtidigt som det finns en stor enighet, och våra reportrar på plats har ju sagt att det har varit lite halleluja stämning kring att det har beskrivits som det, kring både NATO och upprustning och annat, så såg man ju Morgan Johansson till exempel i Expressen var ganska skarpt kritisk mot regeringen, och man ser ju att Socialdemokraterna, alltså man har ju ett gemensamt mål då, man vill in i NATO, man vill att det ska gå så snabbt som möjligt och så smidigt som möjligt, och man är överens om att man ska rusta upp. Och det Socialdemokraterna nu riktar in sig på är ju istället regeringsdugligheten. Alltså gå processen på rätt sätt. Fjäska de för Turkiet på rätt nivå eller går det för långt? Borde Billström ha sagt det här om PKK-flaggorna eller inte? Inte, tycker Morgan Johansson. Han var också kritisk till hur Ulf Kristersson har pratat om kärnvapen och sagt att han har varit onödigt otydlig och skapat situationer som inte behövs.
För jag tänker, det skulle kunna delas upp i både process men också lite sakfrågor. Att det finns i alla fall delar av Socialdemokraterna som bryr sig väldigt mycket om kurdernas situation. Vad Turkiet gör för krigsaktioner i andra länder, vilka de bombar. Och ja, återigen, kärnvapen på svensk mark. Att det är ändå viktiga saker. Så att inte bara liksom att Billström är en dålig taktiker och borgarna har sedan 1976 när de stal regeringsmakten från den enda sanda förvaltaren varit inte bara tulpar utan, vad heter det? Sådana som inte är bra, vad heter det? På att göra grejer.
Inkompetenta.
Drummeljönsar, tack för ordet Torbjörn.
Men för jag frågade också en moderata som jag pratade med hur de uppfattar det här. Uppfattar de det som att Socialdemokraterna ändå försöker skapa konflikt i NATO-frågan? Och då sa de att från Magdalena Andersson får de ju inga sådana signaler. Hon hade ju möte med Kristersson och Stoltenberg. Hon är väldigt noga med hur hon formulerar sig. Men däremot har man ju då satt Morgan Johansson, sluggen, som utrikespolitisk talesperson. Och han låter ju på ett helt annat sätt. Och Moderaterna vet inte riktigt hur de ska tolka det här. Är det så att Morgan Johansson bara kör sin egen stil? Är det så att partiet vill ha de här dubbla... Att Socialdemokraterna vill ha det här, de här dubbla spåren, eller är hans jobb att då signalera internt till till de du pratar om?
De som bryr sig om kurder som tänker att kärnvapen är inte världens mysigaste sak.
Ja, men de socialdemokrater som faktiskt tvingades svänga väldigt snabbt mot sin vilja, är hans jobb då att hålla dem på gott humör? Eller vad är det som egentligen sker i Socialdemokraterna med den här lite dubbla retoriken?
Socialdemokraterna har ju en lång tradition av dubbel retorik. Och jag uppfattar att de själva tycker att de är väldigt skickliga på det. Det intressanta är ju att nu har det ju uppstått en samma diskussion egentligen om Moderaterna och regeringen i just kommunikationen kring Turkiet. Alltså där då Billström i turkisk media sa att man kanske skulle...
Det kan innebära... Att flaggor...
Vad det orden han använde?
Kan
innebära...
Att... Eller han pratade inte svenska, han sa... engelskan var väl should då? Eller could. Det är det här som är problematiken.
Hur är det med de modala hjälpverben? Är det det som är hela grejen här?
Han sa ju själv så här, det var could, inte should eller would.
Precis. Så i betydelsen av att eventuellt skulle detta
kunna...
Svenska lagändringar kan leda till att flaggviftning blir förbjudet. Blink, blink, Turkiet.
Ja, och sen sitter då Ulf Kristersson i svensk radio och ska svara på frågor om det här. Och då säger han, jag säger precis samma sak som Tobias Billström. Och sen säger han en annan sak. För han säger ju att flaggviftande kan vara ett rekvisit för ett brott vi ska införa. Det ska bli brottsligt att delta i terrororganisationer. Och det kan ju, viftar man med en flagga från en terrororganisation, så kan ju det tyda på att man deltar i organisationens verksamhet. Så då är det ett rekvisit eller ett bevis på ett brott.
Men det kan ju
och
också
det var ju inte vad Tobias Billström sa. Men så sitter Ulf Kristersson där och säger, jag säger samma som Tobias Billström.
Det som blev en annan sak som Ulf Kristersson sa som ju gav stora rubriker första dagen var att han sa att Turkiet kräver saker som vi inte kan ge dem. Och det handlar specifikt om utlämningar då. Turkiet har ju en lång lista på människor som de vill ha utlämnade. Som
då har han alltså lyssnat på Morgan Johansson och ska inte vara så vek mot Turkiet.
Nej, men detta var intressant, för det här var då människor, medarbetare runt Ulf Kristersson ägnade ganska mycket tid både på konferensen i Sälen och sen åt att tona ner det här uttalandet. Det här var inte en ny linje, det här är inte meningen att man ska sända några nya signaler, utan så här har vi sagt hela tiden att vi kommer inte utvisa svenska medborgare. Det finns inget nytt, vi förstår inte varför det blev rubriker på det här. Samtidigt så är det ju, tycker jag, en helt ny ton, även om den kanske inte var avsedd då att låta ny. Så när jag ställde fråga till Kristersson om detta samma dag som Högsta domstolens beslut kom att stoppa en utlämnan. Och då var han ju hela tiden så här, Turkiet förstår våra begränsningar. Så han var väldigt noga med att poängtera att Turkiet har god insikt i hur det svenska systemet fungerar och jag ser inga problem här. Om han nu säger att Turkiet kräver saker vi inte kan ge dem, så är det ju ett nytt sätt att formulera sig. Men det verkar inte ha varit avsiktligt.
Ja, om det där inte var avsiktligt så är det ju spännande hur det uppfattades. Alltså jag läste en rubrik i Financial Times, den lyder Sweden warns it cannot meet Turkey's demands for backing NATO. Alltså, där har det gått till Sverige kommer inte eller kan inte möta kraven. Punkt, slut. End of story. Och det var väl inte riktigt det den svenska regeringen ville säga.
Nej, de säger ju att, att Turkiet kräver saker utanför avtalet som inte finns med i Madridavtalet och att det är det som är problemet. Sen beror det ju på hur man tolkar det där avtalet. Det var ju en diskussion redan första dagen som det presenterades som det, när Erdogan sa att vi har de här 73 personerna som Sverige har lovat att lämna ut och Magdalena Andersson sa nej.
Ja, men och är inte lite av dilemmat här ligger ju i den nya konsensusen kring säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Alltså, här åker jättemånga människor upp till Högfjällshotellet i Sälen från konferens. Statsministern ska hålla det inledande talet. Det finns faktiskt inga nyheter i det där talet. Jo, det finns ingen konflikt, alltså måste man hitta någonting som är någonting i det här talet. Och då är det ju det här citatet som är en annan ton.
Ja, men och
så
det,
växer det till en jättegrej.
Det var ju också i den kontext som då fanns med Billströms flagguttalande, så var ju det där en väldigt stor sak. Det tolkades ju som en reaktion på den debatt som hade varit de föregående dagarna kring hur Sverige förhåller sig till Turkiet. Så att, för att det som regeringen ville prata om och det som den nyhet de ville ha ut från söndagen var ju att de planerar att skicka Archer, att de jobbar för att skicka Archer till Ukraina. Men det drunknade i allt det här. Det snappades inte upp. Så det fick de ju sen typ gå ut och göra ett utspel om i Expressen. Eller i alla fall. Det liksom, ja. Och det försökte de... Ja. Det fanns en viss frustration, tror jag, kring Kristersson. Men det säger ju någonting om... Alltså, Ulf Kristersson är ju inte varsam med orden. Och det är ju samma sak som den här majoritetsregeringsuttalandet han gjorde i Dagens Nyheter. Jag leder en majoritetsregering. Alltså, det är ju väldigt kul med en statsminister som inte är så fastlåst vid talepunkter, som pratar öppet, som gillar att resonera.
Som inte heter Stefan Löfven alltså?
Ja, det var länge sedan vi hade sånt. Jag menar, även Fredrik Reinfeldt var väl lite så mot slutet. Och det ska bli intressant att se om Ulf Kristersson håller kvar vid den stilen.
Men den skulle ju, om man ska vara den generösa uttolkaren, så menar han ju då så här att nej, men min budget har stöd av ett folkflertal i parlamentet.
Ja, men det är en annan sak.
Det är en annan sak, absolut. Men då skulle du behöva kopplas ihop med en ödmjukhet som säger nej, det här blev fel. Nej, det var ju inte det jag menade. Förlåt. Jag slant på tungan där. Jag fattar och ni har rätt att vara sura på mig och bråka på Twitter eller någonting. Men det är väldigt sällan någon toppolitiker är sån. Utan det är så här, jag har aldrig sagt fel. Det här har vi tyckt hela tiden. Det finns ingen förändring någonsin i någon linje någonsin. Och jag förstår inte varför någon gör någon tolkning av någonting. För det är, så här har vi alltid tyckt. Men tillbaka till frågan om NATO och vem som äger det här narrativet i den utdragna medlemskapsprocessen, om det skulle bli så att det är Kristersson som för in Sverige i NATO 2023, kan man inte då se så att här är vändningen? Här går det från att vara liksom löftesvikaren som hade svårt att få ihop en regering och fick vika sig för SD, så här finns det riktiga statsmannapoäng att ta och det här kommer liksom i alla fall skrivas in i någon historiebok.
Ja, det ligger ju något i det, men det är ju inte något han har gjort i strid med oppositionen.
Nej, men du tycker det är en vändning för Kristersson nu. Han hade en kärnkraftspressträff i morse. Han visar att nu börjar det hända saker. Det kanske till och med blir ett elstöd så småningom.
Folk och försvars rikskonferens har levererat liksom, inte några dåliga nyheter i alla fall för regeringen, utan man har dominerat det, man har lett i de här frågorna. Krimfrågan är tillbaka på bordet jättemycket. Och liksom, kärnkraft precis, Bush har kanske löst det här med att ge pengar till Norrland.
Kanske. Ja, jag fortsätter.
Ja, kanske. Jag bara säger det att så här, vi får inte vara fokuserade på verklighet och detaljer utan mediebilder. Just nu ser det bra ut. Tänk om man bara, om man tar hem NATO-frågan, är han inte då kung Krist?
Alltså Ebba Busch la upp ett så roligt en Instagram story, jag måste bara säga. Hon är ju i Norrland nu, hon har åkt dit med tre medarbetare, är på bilden här i alla fall. Och så skriver hon, landat in i Luleå, work hard and then even harder, play in 2030, frågetecken. Hon har liksom inte tagit till sig av den här kritiken när hon satt i tv och sa att jag jobbar jättehårt, jag är ju till och med på jobbet dagen före nyårsafton, som var en vanlig arbetsdag, vilket folk blev upprörda.
Men nu ska
över.
Hon inte leka och busa förrän 30-talet i alla fall.
Jag förstår att det där är det viktiga, men landat in?
Ja, nej men det...
Skriver hon så?
Ja.
Vad är...
Men jag skriver hon inte, blandar hon inte landat in Luleå skulle hon skriva, eller landat i Luleå, men så landat in i, eller landat
jag
in
tycker
i.
Inte heller att det är så viktigt
att man talar svenska,
men
att
det, nej men jag vill inte ha någon Ebba Busch bashing här, jag ville bara att vi skulle, jag tycker att det är roligt att hon man har ju fått väldigt mycket ny på jobbet känsla från Ebba Busch, men att hon är så här, jag jobbar jättehårt.
Jag tycker bara det är skönt
fram till 2030.
Och känna igen karaktären Ebba Busch.
Jag tycker ni verkar lite synkade i den här det vänder för regeringen retoriken nu.
Okej, ge oss något som talar emot vårat enande hyllande utav Tidö-teamet.
Ja, alltså...
Han har inget, leverans. Han har inget.
Ja, okay. Men det är otrendigt att jobba hårt. Den nya trenden är ju att alltså kidsen jobbar ju lite. Och Ebba Busch är ju väldigt känslig för just alltså unga influencer-trenderna.
Ja.
Så att jag tror att det alltså kanske är därför hon måste skriva så.
Den här trenden att man ska inte ha för höga ambitioner. Man kanske till och med ska jobba bara 4 dagars arbetsvecka och sådär.
Det är inte på jobbet man ska förverkliga sig själv.
Det talar för Ulf Kristersson-vändningen. Alltså att det vänder nu för regeringen. För det är ju så Ulf Kristersson alltid har beskrivits av sina partikamrater.
Lite lat.
Ja. Eller gör lagom mycket.
Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det är ju så här det ser ut alltså. Det är ju så här det ser ut alltså. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det dags för en revival utav 2003 års heta politiska fråga? Euron, ja, det här var någonting som jag kastade ur mig i en tv-grej och hoppades att någon skulle nappa på. Det var ju andra som redan hade nappat på det. Torbjörn, är det dags att säga hej till euromröstning?
Sa du det här innan Christer Gardell kom med sitt utspel?
Nej. Så att jag försöker claima det här liksom, att jag var på bollen i slutet av december. Att så här, och tittade framåt och sa kanske framförallt med riktning till Liberalerna, det här malliga partiet som hela tiden så här, åh, vi hade rätt om kärnkraften, vi hade rätt om, jag kommer inte ihåg vad det var, mobiltelefoner, någonting var det. Och sen så bara,
de
så här,
vill lita gärna på... få rätt om euron också.
Precis, det vore väl jättetrevligt för dem att göra det istället för att prata om hur dåligt det går för Sverige att nå sina klimatmål.
Trendbeskrivningen för det här är väl egentligen lite svag. Alltså det som har hänt är att affärsmannen Christer Gardell har gått ut och sagt att jag hade fel i 2003. Sverige borde ha gått med i euron, eller i alla fall nu. För kronan är så svag och det går så uselt för mina företag. Det sista sa han inte, men det var väl egentligen det han menar. Jag förlorat för mycket pengar på den svaga kronan. Och sen har ju Gunnar Hökmark, alla moderaters Gunnar Hökmark, allas vår på många sätt också, alltså svenska folkets Gunnar Hökmark, kommit ut med en debattartikel i Dagens Industri och sagt Sverige måste gå med i EMU. Och det är väl kanske ingen egentligen jätteförvånad över. Men
att just han säger det eller just nu?
Nej, att just han säger det. Ja. Han säger det väl alla dagar i veckan, ja. Någonsin alltid, på det sättet som så att säga Gunnar Hökmark syns, alltid har funnits och alltid har tyckt samma sak. Men det är ju spännande för att, tycker jag, dels av skälet att det där är ju en folkomröstning 2003. Det är ju senaste gången vi hade en folkomröstning. Och det är ju en speciell folkomröstning om man jämför med några andra stora politiska folkomröstningar i svensk historia. Nämligen, det fanns bara två alternativ. Annars är det ju helt vanligt i svensk historia att man har tre alternativ. Så att det blir jätterörigt efteråt att reda ut vad det faktiskt var för linje som vann och med vilket mandat och sådär. Och den här gången så var det ju dessutom så att alla etablissemangspartier, får man ju säga, verkligen tyckte en sak. Ville att Sverige skulle gå med i det här monetära samarbetet. Och svenska folket sa nej till det. Och då är ju frågan, alltså det var ju ett så tydligt utslag. Alla som ville ha euron liksom förlorade, försvann, evaporerade upp från ytan. Det gick inte överhuvudtaget på något sätt driva den frågan.
Sen är det ju också efteråt varit en tid då man har sagt väldigt mycket att de fick rätt. Tack och lov att det gick som det gick.
Absolut.
Under de kriser som har varit.
Verkligen. Och då är ju den där spännande grejen med folkomröstningar. När slutar de egentligen att gälla? Alltså de är ju rådgivande då. Men det här, det rådgivande i den här omröstningen har ju liksom gjort all debatt för svenskt medlemskap i monetärt samarbete liksom helt omöjligt att driva. Hur länge varar det? Otroligt oklart. Ska vi för alltid vara fast i det resultatet?
Vi måste gå tillbaka och kolla på om någon sa så här, typ, det här ska vi inte göra igen på 20 år eller en generation, som vi andra folkomröstningar har sagt saker. Annars brukar det sägas att så här, folkomröstningar tas till när man ska lösa interna partistridigheter, att partierna inte formeras på något rimligt sätt liksom, i en fråga, utan så här, det ska lösa ut partibråken. Och det är svårt, jag har inte sett några interna pejlingar på var liksom EMU-frågan står i de olika partierna, hur de delar sig eller inte. Men vi kanske måste bara klara...
Alltså generellt i borgerligheten idag så är ju inte jättemånga för EMU eller euron. Mm. Alltså ungdomsförbunden, Moderaterna, Kristdemokraterna är ju långt, långt därifrån. Och har varit länge.
Ja, och, alltså, och varför vi ens pratar om frågan nu, det är väl egentligen för skitvalutan kronan, hur oerhört svag den är, och att det är det som folk har tittat på och kanske pekat också på ett grannland, Danmark, och så pekar man så här, Danmark är ju inte med i euron men har knutit sin valuta till den, och det liksom, nu blir det en stor skillnad, och då är ju argumentationen hela tiden så här, ja, fast vi har så mycket exportföretag i Sverige, men vad säger Gardell då?
Ja, då säger Gardell att det är den gamla ekonomin, så det, vi gynnas inte längre på samma sätt av att när kronan blir svag.
Mm, och även exportekonomin.
Eller i alla fall inte hans företag.
Nej, och han menar ju också att även de saker vi exporterar, det är sådana komplexa kedjor fram och tillbaka, så att du importerar ändå in det dyra i det här exportsuccén Sverige. Det blir dyrt att ha en billig valuta.
Men tiden pekar väl inte mot ett liksom ökat EU-engagemang? Eller? Alltså, någonstans så finns det ju en kritik ändå, ja, som hörs allt mer om att vi har lagt för mycket makt hos EU.
Ja, och jag menar, där finns ju, det finns väl två rörelser som vanligt i Europa kring detta. Alltså, men det finns ju en som vill fördjupa och ge mer makt på olika sätt till EU. Liksom federalistfåran existerar ju. Men generellt så får man väl säga att det är ju motståndarna till överstatlighet som har vunnit i val runt om i Europa de senaste 10 åren.
Nej, det är väldigt svårt att se en ideologisk, idealistisk våg av att så här, men det står i ett fördrag att vi ska ever closer union och liknande, och därför bör vi alla ha samma valuta i Europa, utan det är ju det praktiska på något sätt. Så här, det blir krisigare och krisigare i den svenska ekonomin. Nu måste vi pensionera den gamla goa kronan som tjänat oss så väl, men nu ska vi ha euron.
Men det var, alltså, nu reser inte jag så mycket, men det var ett tungt argument då att man inte skulle behöva växla. Men, ja. Men gör man det nu för tiden? Man betalar väl med kort? Alltså man växlar väl inte?
Förutom typ i Tyskland som inte tar kort.
Ja.
Men det fanns ju många argument som var spännande, och det är det som är det roliga tycker jag med Gunnar Hökmarks debattartikel. För han tar ju spjärn emot NATO-medlemskapet och säger... Alltså om vi nu ska vara med i NATO, då måste vi också vara med i EMU. Och det kan ju tyckas vara två helt olika saker, men i Moderata samlingspartiet i en viss generation, alltså Carl Bildts generation, människor som var någonting under Carl Bildts tid, så har man ju redan då, så fastslog ju liksom Carl Bildt någon slags tågordning för Sveriges väg ut ur isoleringen.
Beskriv denna logik.
Alltså den kommer fram i Karls böcker, men framförallt i den här Hallänning svensk europé som han skrev 91 eller 90 eller något sånt där, som ju handlar om Europas historia och Karl och Europa. Och där är ju liksom idén att vi ska gå med i den här unionen, och nu har sossarna, som de losers de är, och så beskriver han allt som sossarna har sagt om, som är emot Europa eller emot unionen, och de har fått fel på alla punkter, och nu händer det till slut. Och efter det så ska vi med i det här monetära samarbetet som diskuteras på kontinenten, och när det är klart så kan vi börja diskutera NATO-frågan. Alltså det finns en tågordning som Bildts globalism för Sverige har: EU-medlemskap, EMU-medlemskap, NATO-medlemskap. Men det var en yngre generation. Det är människor som är någonting runt Ulf Kristersson nu. De tyckte, stökade till det där. För de började prata om NATO alldeles för mycket på 90-talet. I tidningen Svensk Tidskrift och på andra ställen. Svensk Tidskrift, där satt Ulf Kristersson i redaktionsledningen tillsammans med sin kompis Jan Torstensson. Och sen så skrev Henrik Landerholm artiklar.
Och på jullovet så var Torbjörn på Svensk Tidskrifts redaktion och läste läggen.
Ja, det finns, de har digitaliserat hela sitt arkiv, men det finns en artikel som är missad. Den är skriven av Ulf Kristersson. Och då blev jag ju direkt misstänksam. Här har man skyddat Kristersson från någonting som han har skrivit.
Och vad var det för skop?
Alltså det var en ganska innehållslös artikel. Den handlar om Gösta Bohman som fyller år.
Tänk att de skulle förväg. Det var det som alltså, kunde hindra hans väg.
Till något, och Kristersson skrev en ganska debil hyllningsartikel till Gösta Bohman.
Denna del innehåller sött och salt. Sött och salt. Sött och salt.
Henrik måste gå snart för att Centerpartiet ska presentera sin nya partiledare.
Så du tycker jag ska komma till någon slags poäng?
Nej, jag ville säga en sak. Apropå det här med NATO, så såg jag en debatt mellan olika vänsterpersoner igår, eller en diskussion på Twitter, där Daniel Svedin, som är ledarskribent på Arbetet, han sa att NATO-processen visar att vi måste slipa på våra argument. Vi måste hålla den här debatten levande.
Vi i vänstern?
Ja, eller vi som är emot EMU. För att annars kommer Socialdemokraterna och Moderaterna plötsligt och är överens, och så går det skitsnabbt, och då har vi inget att sätta emot.
Ja, och det är ju samma, den där logiken från Moderaternas 90-tal. Att så här, vi har ju rätt, så det kommer hända.
Det kräver ju mycket kris, tänker jag, för att det ska gå så där snabbt som det gjorde med NATO. Kräver ett verkligt starkt yttre hot.
Nu tror jag. Hej.
Hej då. Ett annat sentimentalt argument från NATO-debatten, nej förlåt, från EMU-debatten, som man minns den som ungdom, var ju, eller alltså jag tänker att pengar finns ju inte riktigt längre i Sverige, alltså kontanter är ju ingenting man ägnar sig åt, eller väldigt få gör ju det, så det är ju ingen som heller bara, åh vad tråkigt att vi ska byta ut våra 50 lappar mot den här nya eurosedeln.
Nej.
För att man vet inte ens hur de ser ut.
Men jag vet inte om det var det argumentet som vann åt nej-sidan. Men det kanske det var.
Nej, men jag tror absolut att liksom de förändringsobenägenhet spelar ju alltid in i den här typen av omröstningar.
Den man skulle vilja ut på banan, alltså debattbanan efter Gunnar Hökmarks kanske inte helt överraskande utspel, det är ju Birgitta Ed.
Verkligen. Kristerssons hustru.
Ja, för hon var ju ansvarig för ja-kampanjen.
Japp, hon ledde den.
Och hon kanske har några lärdomar från den förlusten. Och ja, frågan är, vill hon ta det här vidare? Vill statsministern ta det vidare? Jag menar, Gunnar Hökmark är ju ändå, han är ju moderat, han tillhör ju statsministerns parti.
Statsministern säger ju att han inte ens vill stänga Systembolaget. Så att jag vet inte om han tycker att det här är... Han ska ändå lösa brottsligheten, ta Sverige in i NATO och bygga kärnkraft. Osäker på om han vill ha den här frågan också.
För då har ju liksom historien verkligen gått runt på många sätt. Alltså, Carl Bildt som inte riktigt ville att Sverige skulle gå med i NATO. I alla fall inte nu, i alla fall inte när jag styr. Då blir ju det samma sak nu med EMU-frågan. Då ska liksom Ulf Kristersson sitta där och vara den bromsande klossen för den här självklara, naturliga utvecklingen som skulle hända.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kadeborg.